Ja, hjärtligt välkomna till P1 Debatt som sänder direkt här från Kulturhuset i Stockholm. Precis innan hörde ni dokumentären Flykten från pisslandet om några väljare som tycker att det har blivit för mörkt i Sverige. Och här någonstans sitter Måns Mosesson och chattar. Måns, hör du mig? Ni har en liten stund på er och chatta med Måns. Hur går det? Vad får du för reaktioner?
Jag upplever att båda sidor så att säga ger bra feedback till programmen. Att de är liksom lyssnande och bygger på samtal men samtidigt med en kritisk blick. Liksom. Jag hoppas och tror att det är lite så vi ska hantera de här frågorna. Så hittills, alltså det är blandade reaktioner men mestadels positivt ska jag säga.
Ja. Och de här dokumentärerna som Måns Mosesson har gjort kan man också lyssna på nätet och ladda ner såklart. Det är verkligen en ära att få välkomna er. Det är fullsatt på Kulturhuset här i Stockholm och ni är fortfarande välkomna hit om ni är i närheten. Vi ska ta upp en av vår tids absolut största och viktigaste frågor är den om rasismen. Och debattvågorna har gått höga. Det har varit blackface-tårtor, Tintin, Lilla hjärtat. Det har varit brevet bästa Beatrice. Det var Reva och Kärrtorp och Guldbaggegalan. Och listan kan göras oändligt lång. Och rubriken för den här debatten är: hur mycket rasism tål Sverige? Under hela sändningen så kan ni nå oss på Twitter, på P1 Debatt, på Facebook. Ni kan mejla oss, ni kan nå oss på alla sätt. Och jag lovar att göra mitt allra yttersta för att försöka brodera in era frågor och funderingar i den här sändningen. Vi börjar direkt. Och det är ju så att när man talar om rasism, man kan tala om antisemitism, man kan tala om islamofobi, xenofobi, afrofobi. Alltså det finns en massa olika namn för det här. Det finns en massa olika rasismer och rasismerna har olika skepnader. Och jag skulle vilja börja med dig, Patrik Lundberg. Du är adopterad från Sydkorea, du är journalist och författare till boken Gul utanpå. Jag skulle nästan vilja säga och blågul inuti.
Ja, i princip. Lite koreansk också kanske. Mm.
Då skulle jag vilja att du berättar för oss om hur den rasismen du har mött ser ut.
Den handlar väl i mångt och mycket om ett osynliggörande och en avhumanisering av mig som då har ett asiatiskt utseende. Och problematiken här ligger ju i att människor väljer att inte ta debatten om hur det här kan gå att lösas, eftersom människor istället stannar vid att debattera huruvida saker är rasistiskt eller inte. Och det är liksom en förhalning av hela debatten att man inte vill ta i problemen. Det är ungefär som att alla de här människorna har medietränats av Carl Bildt.
Ja, nu är inte Carl Bildt här så han kan försvara sig, men han är verksam på Twitter och kan säkert skicka in någonting där. Men jag tänker att det finns ju en uppsättning fördomar och föreställningar om olika etniska grupper och så vidare. Och det finns tydliga hudfärgshierarkier, rasistiska hierarkier. Hur ser de som du har mött, som väldigt många också människor med asiatiskt utseende möter?
För det första så är det en klassisk klassifiering att människor med mitt utseende då antas ha en del egenskaper som att älska ris, vara bra på pingis eller gilla karate eller Manchester United eller matte. Liksom. Okej, nu råkar jag göra allt det där. Men det ska tilläggas att problemet i det här är att hudfärg kopplas till en massa egenskap. Saker, en kultur och åsikter och tankar och intressen. Och det är ett stort problem, då är vi tillbaka på rasbiologinivå.
Och den rasismen du har mött, är det någonting som du har fått adressera till dig av andra? På vilket sätt har du mött den? Hur har den liksom blivit kännbar i ditt liv? Ja, för det har ändå gått väldigt bra för dig. Du jobbar på en av Sveriges största tidningar, du är författare.
Ja, men jag gråter mig tillsammans. Ja. Nej, jag bara ska. Men så här är det att många asiatiska människor då möts av de här fördomarna att vi gör likadant. Liksom. Vi går med kamera kring halsen och går i grupp och kan inte prata engelska. Jag kan inte säga R, det kan inte jag heller för att jag är från Blekinge. Men till exempel, jag tycker att problematiken är enorm när det gäller hur asiatiska kvinnor bemöts. Vi hade nyligen en dom i Växjö tingsrätt där det tydligen var okej att stänga ut ett gäng asiatiska kvinnor från krogen för att entrévärdena trodde att de var prostituerade. Jag har till exempel adopterade kompisar från Asien som vägrar gå tillsammans med deras vita pappor på stan. För vad tror man om man ser en äldre vit man och en ung asiatisk kvinna på stan? Alltså, det är stora problem tycker jag.
Mm. Och det är också oerhört intressant med tanke på att du är adopterad. Och det innebär ju att du faktiskt är svensk till skillnad från mig och sådana som mig som har invandrat i det här landet.
Ja, exakt. Och det hänger ihop med den här förskjutningen av debatten också. Och nu ska jag inte alls basha Sverigedemokraterna eller skylla på dem. Men sedan de kom in i riksdagen har alla de 8 partierna börjat prata om rasism och främlingsfientlighet enbart i termer av kultur, etnicitet och religion. Men det förminskar ju allting som har med hudfärgsrasism att göra. Och de här kamperna måste tas parallellt. Men det görs inte. Jag tycker det är ett stort problem idag. Särskilt när nynazistiska rörelser växer sig starkare och starkare.
Patrik, vi har Sverigedemokraterna med oss här idag. Och ganska snart så ska Paula Bieler få chansen att bemöta detta. Jag skulle vilja hälsa välkommen till Carolina Faraj. Carolina, svensk palestinsk debattör. Hur ser den rasism du har mött ut?
Men i huvudsak på grund av min religion och inte i huvudsak på grund av mitt palestinska ursprung.
Och då kanske jag ska passa på att berätta för er som, det här är ju inte tv, vi måste berätta att du har en slöja på dig.
Ja.
Och du har konverterat till islam för några år sedan.
Mm.
Du gick från att vara majoritetsbefolkning till att höra en minoritet.
Ja, precis. Det gjorde jag.
Och hur förändrade det ditt liv?
När jag inte hade sjal, eller först när jag inte var muslim och sen så satt jag inte på mig sjalen samma dag som jag sa trosbekännelsen, så att det var ju ganska osynligt, så blev jag bemött som vilken tjej som helst. Och sen så blev det ett avståndstagande från väldigt många människor, och det blev, speciellt när sjalen kom på, jag förlorade vänner, människor ville inte ha kontakt med mig längre, främlingar kunde flytta sig, alltså kan ibland låta bli att sätta sig bredvid mig på bussen eller aktivt demonstrativt flytta sig för att slippa sitta bredvid mig. Jag blir ifrågasatt och min svenskhet har blivit ifrågasatt. Och sen är det vissa som blir så pass grova att de kallar mig för landsförrädare. Islamist, såklart. Mm. Och,
vad är det värsta som har hänt sen du sätter på dig slöjan?
Eftersom jag också är debattör och diskuterar de här frågorna och diskuterar som en antirasistisk debattör, så har jag ju fått ganska mycket hot och hat mot mig.
Mm. Du har bland annat skrivit ett öppet brev till Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare.
Mm.
Har du fått svar på det?
Inte av honom, men av hans sympatisörer har jag fått väldigt många svar.
Mm. Men jag tänker också så här, har det någon gång hänt att du har övervägt att ta av dig slöjan?
En gång.
Vad hände då?
Då var det en man utanför min lägenhet som var väldigt aggressiv.
Han kom hem till dig?
Ja, han såg mig gå in i lägenheten och såg att det var jag. Och var väldigt aggressiv. Och den gången, dagen efter, så stod jag med, jag skulle gå ut och stod jag med min sjal i handen framför spegeln som vanligt. Och sen så var det några sekunders tvekan. Men sen så bestämde jag mig för att inte någon annan ska få bestämma hur jag väljer att klä mig och hur jag väljer att leva mitt liv och hur jag väljer att praktisera min religion.
Mm. Vad är din upplevelse av islamofobin i Sverige idag? Växer den? Vi hör om hakkors som målas på moskéer. Vi hör om hatbrott och hat och hot mot muslimer. Vad är din upplevelse?
Jag tycker att den blir mer aggressiv. Jag tycker att den försöker legitimera sig själv hela tiden genom att kalla sig för islamkritisk kritik mot en religion, och att vi som är emot islamofobin bara försöker att kväva yttrandefriheten och att vi har en dold agenda. Det är väldigt mycket det.
För ni är ju här för att ta över. Det är ju ni som ska islamisera Europa.
Precis, det är vi som ska islamisera. Det tyckte Breivik också.
Så att, och det är sånt du får höra, misstänker jag, väldigt ofta.
Väldigt ofta, väldigt ofta. Och bevisen är att till exempel att jag står här idag är islamisering. Bara min närvaro, bara min röst, att jag som muslimsk kvinna kan uttala mig om saker anses vara islamisering. Samtidigt som den muslimska kvinnan då är väldigt förtryckt och det är väldigt synd om oss. Men så ska vi ändå inte få yttra oss, så blir det väldigt mycket dubbelmoral. För samma människor menar ju att de... Att,
så man skulle kunna säga att det blir ett dubbelt förtryck, både av de som vill befria er från er religion,
precis, från det vi älskar mest, ska vi befrias och, från, ja. Och sen så att de försöker använda oss som slagträ mot mot den muslimska minoriteten.
Vilka använder er som slagträ?
Nu pratar jag om de som sprider fördomar och sprider hat mot muslimer, det vi kallar för islamfober, muslimhatare, vad vi än sätter för namn på det. De försöker använda mig och min sjal som så här, det här är den förtryckta kvinnan. Det är henne ni inte står upp för. Och sen så när jag går ut och debatterar, då är jag landsförrädaren, svikaren, islamisten och den man ska akta sig för.
Jag ser Nabil Abdul Fattah här som var med och drog igång hijabupproret. Vad tycker du om ett sånt initiativ när flera kvinnor satte på sig slöja som en solidaritetshandling? Det blev ju också en världsnyhet i medier runt om i världen. Vad tyckte du om det?
Det var ett sånt otroligt vackert systerskap och ett sånt otroligt bra belysande utav vad det är som händer många kvinnor. I samband med det här så fick jag hur många mejl som helst från unga muslimska tjejer som berättade om sin verklighet och sin vardag och hur de blir bemötta både i skolan, på arbetsplatser och...
Ja. Min sista fråga är, antisemitismen bland muslimerna är någonting som har diskuterats ganska flitigt. Vad tänker du om det?
Att peka ut, det här är också ett demoniserande av den muslimska minoriteten, att vi skulle vara, det blir vi som är rasisterna. För att vi är muslimer så blir vi rasister. Och det blir också en fördom som man försöker stämpla på oss och som man försöker legitimera sin islamofobi med. Att jag som muslim, för att jag är muslim, skulle hata judar.
Så att precis som Patrik berättade här, att asiater är tysta, pingispelande, vad var de nu då Patrik? Så ska ni vara kvinnoförtryckande, judehatande grupp.
Demokratifientliga, hatar allt som är väst.
Och då måste
hata
jag...
precis. Vi är väldigt hatiska och arga hela tiden.
Då måste jag ju välkomna Carl Franks som tillhör den judiska föreningen, är själv jude och barnbarn till överlevare. Och du kommer ifrån Uppsala, Carl. Berätta om den antisemitismen som du möter och lever i.
Jag tänker jag kan ta upp ett rätt starkt exempel som jag tycker bygger på det som du har beskrivit. Jag var på en krog med några vänner och vi valde att för en gångs skull bära kippa. Det brukar jag inte göra, men lite då och då, ibland i samband med högtider, då har jag mitt kippa på huvudet. Och jag hade just hunnit beställa den här rundan och då hörde jag, kolla, det är en jävla jude. Fy fan vad jag hatar judar. Sieg Heil, Hitlerhälsningar. Det som jag vill lyfta fram här är att de som satt där och var ansvariga för de här trakasserierna, de var ju inte muslimer. De var vanliga svenska människor. Och det här tycker jag också är problematiskt när jag hör mig själv säga vanliga svenska. För det kan muslimerna också vara.
kan muslimer vara vanliga människor?
Men jag menar liksom, de var... Om man nu utgår ifrån hudfärg, alltså det var uppenbart att de var inte muslim. Och det finns ju politiska rörelser, rasistiska rörelser i Sverige som vill svartmåla muslimer som de enda antisemiter som finns i Sverige. Och om man nu som jude påpekar att så är inte fallet, det finns faktiskt icke-muslimska antisemiter, då betraktas man som på något sätt en dålig jude. Då har man inte insett sitt eget bästa, att man ska tycka som Kent Ekeroth inom Sverigedemokraterna, att judar som försvarar mångkultur och massinvandring för att de tror att det skyddar dem, att de på något sätt är irrationella, hjärntvättare och massmedia. Så det är en massa konspirationsteorier som, alltså,
Men det kan ändå inte vara intressant, tänkte jag, Carl, vem som är rasisten. Hörrni, vem som är, ni förstår vad jag menar, vem som är avsändaren. Kan det vara intressant? Vi ska diskutera detta vidare sen. Hur ser en rasist ut?
Nej, men det är det här som är, alltså, vi måste ju diskutera det absurt nog på grund av att det finns en föreställning att en rasist ser ut på ett visst sätt. Det är ju enda anledningen till att vi diskuterar här, att antisemiten är muslim. Det finns hur många muslimer, jag tror inte, alltså, jag är inte antisemit, men det finns uppenbarligen icke-muslimer som är det, och ändå blir jag antisemiten. Och sen så är det också en sak som är väldigt intressant i det här, det är att många antisemiter samtidigt islamofober. Den nazistiska rörelsen vänder sig ju både mot, de gillar ju ingen av oss två.
Nej, exakt, det finns ett tydligt samband där. Och nu vet jag, om vi tar upp Sverigedemokraterna som ett exempel, det är bara att gå in på Avpixlat. Alltså SD tar ställning mot antisemitism. De säger sig vara judarnas bästa vän i riksdagen och Israelvänner och så vidare och så vidare. Det är bara att gå in på Avpixlat som får liksom, ja, ekonomiskt stöd av SD. Alltså, och det ser, man ser där att redaktionen är inte särskilt flitiga med att rensa bort de här gamla klassiska antisemitiska teorier som folk skriver där. Det är oerhört mycket judehat och islamofobi, och ja, det kommer från samma källa, och det är inte bara ett fåtal vita kränkta män som det handlar om.
Vi ska tala vidare om antisemitismen också, bland annat i Malmö, som ändå har blivit utpekad som något slags centrum för antisemitismen i världen, och något som till och med president Barack Obama tog upp. Vi ska träffa Sevors Derakti alldeles snart, men först vill jag säga välkommen Domino Kaj, romsk aktivist och dramapedagog. Ja, situationen för romerna. Numera diskuteras de rumänska romerna som tigger på våra gatorna. Det har ju blivit ett väldigt hett ämne. Så då undrar jag, hur påverkar det er romer och er situation?
Ja, det är väldigt sorgligt att vi har den bilden, inte bara i Sverige utan runt om i Europa. Det är ett syndrom som historiskt har kommit igen. Det är klart att det påverkar vår situation också. Dels för att det är, även om vi har geografiskt varit i många hundra år ifrån varandra, men vi är ju ändå ett och samma folk och känner solidaritet. Men oturligt nog så har vi själva inte de resurserna, vi som har bott här länge, i generationer, att hjälpa våra medsystrar och bröder på ett verkligt sätt, i och med att vi inte sitter på resurserna och vi sitter inte heller på makten. Det här är ju ett europeiskt problem där även svenska regeringen ska ta upp det i ministerrådet, Europakommissionen, Europaparlamentet och så vidare. På toppnivå när vi har diskuterat det här, alltså på, när vi, då menar vi toppolitiker som Vivienne Reding,
EU-kommissionär,
precis, och Cecilia Malmström också. De är ju två stycken. Alltså vi har bara en handfull toppolitiker som på kontinuerligt sätt tar upp den romska frågan, och vilket är väldigt synd. Och jag tänker också på de ministrarna i Östeuropa som grovt kränker romska kvinnor och tjejer, kallar dem för horor, och de får sitta kvar. Jag tänker också på att när kandidatländer ansöker till Europaunionen, då ställer man krav, och det är bra, att ta hand om sina minoriteter och mänskliga rättigheter. Men när man väl är inne i Europaunionen så finns det inte en enda ordentlig sanktion när man bryter mot folks mänskliga rättigheter, och det borde man kritiskt diskutera mer.
Ja, men om du ska säga en mening om antiziganismen i Sverige, som du har mött den.
Antiziganismen möter vi idag i Sverige dessvärre i alla samhällsområden. Om och om igen så slår våra politiker från båda blocken fast att det är så, och även inom kommunerna. Det är någonting som är ingrott i vårt land, Sverige, som kallar sig för mänskliga rättigheternas land i världen, och har det ryktet fortfarande, även om man har dalat ner i listan. Men när det kommer till, förutom musiken och dansen, så förutom det, då får man stå på scenen och vara i centrum, men sen får man gå dit bort, och man får absolut inte flytta i närheten i bostadsrätterna, för att då sjunker bostadspriserna för hela grannskapet. Jag själv har varit med min familj och inte blivit insläppt i flera affärer på grund av att vi har varit våra stycken och de har sett att vi har varit romer. Går jag själv så brukar det gå bättre. Men jag tänker mig så här också, det finns ju det här kollektiva tänket man har mot romer. Om en rom, inte vet jag, Kiruna eller Ystad gör fel och har gjort fel val i sitt liv, varför ska då resten av den här folkgruppen bli stämplade? Jag känner inte alla romer. Jag har inte Va? Släkt med alla romer. Nej. Men ändå ska jag ta ett ansvar över dem.
Ja. Melody Farsin, Megafonen, Husby. Väldigt kort om din upplevelse av rasism. Hur ser den ut?
Jag skulle vilja upplysa om den strukturella rasismen som skapar det här utanförskapet i förorterna idag, som gör att barn föds in i Sverige med utländska föräldrar som har invandrat hit. Dels i deras uppväxt så får de se hur deras föräldrar exkluderas från hela samhället. Men de här barnen föds också in med en diagnos som säger att de är framtidslösa. Du är inte välkommen någonstans, du är inte välkommen inne i stan, inte ens på liksom sociala umgängesplatser, men till och med i förorten själv. Så får du ständigt veta, bara genom att slå upp vilken tidning som helst, att du är en ligist, du är en gangster, du bor i en ort som är Sveriges nya Chicago och diverse annat. När det väl var upplopp i Husby så var det ett stort fokus på vad som händer i Husby. Men det brinner fortfarande i Husby, i folks sinnen, och det bryr man sig inte om idag. Man bryr sig bara om det materiella. När bilen brinner, då har man ett offer. Men offren är egentligen medborgarna där som är ständigt avvisade.
Mm. Och här har vi också Moa och Mira från Kärrtorp. Ni skrev ett öppet brev. Mm. Ni skrev ett öppet brev. Ni vände er mot vardagsrasismen.
Ja.
Berätta, vad var det i er närhet? Vad var det ni såg? Vad var det ni upplevde?
Det vi reagerade på var att vi var i skolan och gick till centrum då på rasten och såg att överallt så var det hakors klottrade. Och det var,
i er skola eller?
Nej, i Kärrtorp centrum då. Och det var klottrat reklam för nordfront.se. Och vi blev sjukt upprörda och vi var med på en manifestation då nästa söndag. Dit det kom en nazistgrupp och protesterade mot oss. Och efter det så skrev vi då ett brev. Bara hur vi kände liksom som ungdomar i Kärrtorp. Vi har bott där hela vårt liv. Ja, hur vi kände.
Mm. Ja, vi ska diskutera detta vidare. Jag skulle vilja bjuda hit Mikael Järm som är sociologiprofessor och som studerar främlingsfientlighet och nationalism i ett komparativt perspektiv. Och Masoud Kamali som är professor i sociologi och socialt arbete på Mittuniversitetet, ansvarig för det största EU-projektet om rasism och diskriminering i Europa, The European Dilemma. Välkomna hit. Vi börjar med dig, Mikael. Ofta sägs det att främlingsfientligheten ökar. Vi har hört några redogörelser här. Vi har hört om antisemitism och antiziganism och islamofobi och så vidare. Och då man får den känslan också att för att debatten också pågår hetare än någonsin, kan jag uppleva. Och Sverigedemokraternas framgångar är också ett exempel på detta. Men vad säger egentligen mätningarna?
Ja, svaret är ganska enkelt. När det gäller toleransen så vi blir mer toleranta.
Närmare mikrofonen.
Om man tittar över lång tid så är det så att hela efterkrigstiden folk blir mindre främlingsfientliga, vill bli mindre homofoba, vill bli mindre sexistiska. Världen blir bättre i den bemärkelsen. Om man tittar vad som hänt under 2000-talet nu så ligger nivåerna av främlingsfientlighet ligger på ganska stabil nivå, så att säga. Det minskar inte längre under 2000-talet. Det här betyder ju inte att människor inte diskrimineras eller behandlas felaktigt på grund av hudfärg, vart man är född någonstans eller av en mängd andra olika skäl. Så att säga. Men över lång tid så är det såklart att toleransen ökar.
Toleransen ökar så allt blir egentligen bättre. Ja, men hörni, då går vi hem då. Nej, men alltså toleransen ökar. Men allt detta ändå som diskuteras, det är fortfarande människor som utsätts för hatbrott. Näthatet ökar. Vi har ett parti som kallas för främlingsfientlighet i riksdagen och vi ska få höra vad de säger alldeles strax. Så att hur går detta ihop? Är det två parallella rörelser?
Nej, det behöver det nödvändigtvis inte vara, för att när toleransen så att säga När toleransen ökar så ökar också intoleransen för, alltså toleransen för intolerans minskar. Och det gör att de här frågorna uppmärksammas för ett ökat medieutrymme, vilket är bra. Många av de saker som uppmärksammas på senare år, för, skulle jag gissa för 20 år sedan, skulle inte uppmärksammas överhuvudtaget. Guldbaggegalan eller blackface-tårtor eller sådana saker så att säga. För 20 år sedan, det var en icke-fråga så att säga. Det tas upp nu för att det är på tapeten och det är någonting som är positivt så att säga.
Vad drar du för slutsatser, Masoud Kamali, utifrån det här EU-projektet om rasism och diskriminering i Europa? Hur ser det ut för Sverige jämfört med andra länder?
Om du hade frågat mig 10 år sedan, som jag tillsatte som utredare för att utreda rasism och diskriminering och strukturell diskriminering framförallt i Sverige, då skulle jag säga att Sverige var lite... Det fanns skillnad mellan Sverige och andra länder. Idag kan jag inte säga det. Då hade vi inte ett parti i riksdagen då, eller i olika kommuner och i församlingar som sitter
med... Tidigare hade vi Ny Demokrati.
Ja, den försvann på 90-talet och väldigt fort. Men alltså, vi hade inte det partiet. Sen var det så också att de etablerade partiernas diskurser, det de pratar om de andra invandrarna och så vidare, det var inte det som vi har idag. Det kan jag säga att under den tiden när vi startade vår utredning, ingen pratade om rasism och diskriminering. Till och med vi blev anklagade för att vi använder ord som är väldigt laddad. Toleransen, om det har ökat, så har ökat egentligen stereo på annat sätt. Rasismen har vuxit sig så stark, och det strukturella diskrimineringen, ingen politiker nu idag har ordet i munnen. Och det gör att rasismen kommer så nära som i riksdagen, och så naturligtvis på andra ställen. Segregationen har ökat, arbetslösheten har klart ett etnifierade, så att säga. När vi har statistik så ser vi vilka grupper är det som är mest arbetslösa. Reinfeldt själv, statsminister, sa att de flesta har utländsk bakgrund, och så vår politik egentligen har lyckats bara för de med svensk bakgrund, men inte andra, det är arbetslinjen.
Ju mörkare, desto värre.
Exakt, och också muslimer, det är en grupp som i Europa visas väldigt klart att det är mest så att säga, diskriminerade gruppen. Men den strukturella diskrimineringen och rasismen växer starkt. Titta bara på segregationen, på marginaliseringen. När vi då sa och förutsatt att det kommer att brinna i de här områdena, så sa dåvarande, precis ni tillsatte integrationsminister Sabuni, att det här är bara fantasier. Det händer bara i andra länder, inte i Sverige. Då ser vi idag. Alla statistik visar hur vi har det. Hur marginaliseringen har vuxit sig stark. Och det är klart att de främlingsfientliga så att säga, grupperna och framförallt rasistiska grupper utnyttjar situationen och framställer det som ett problem. Problemet är invandrarnas problem. Det är deras problem och inte strukturerna.
Mikael, jag läste idag att regeringens utredare, rektor vid Polishögskolan Doris Högner Rydheim, varnar för att extremismen och antimuslimska rörelser kan bli nästa extrema våldshot. Vad säger vi om det?
Ja, men så kan det ju vara, men det ena motsäger inte det andra så att säga. Världen är inte svart och vit så att säga. Det kan förekomma både positiva och negativa saker samtidigt. De utesluter inte varandra.
Hur mycket rasism tål Sverige?
Så lite som möjligt.
Finns det en tipping point?
Det är ingen som vet. Det är den enkla
svaret. Inte ens vetenskapsmännen alltså kan svara på den frågan.
Nej, det är frågan när är det mycket och när är det lite? Vem vet?
Det beror på vem du har frågat. Mm.
Vad skulle du
det är
svara
precis
på det?
Som när Berlusconi tog makten i Italien. Det var några av våra arbetskamrater i vårt projekt som sa, ja, men det har inte hänt någonting. Men faktiskt 15 svarta har mördats och många människor har utsatts för diskriminering. Man alltså sjunker i havet, man är inte räddad dem. Så det beror på vem man frågar.
Och här har jag då Öz Nyen som hjärtligt välkommen hit. Alltså mannen som lyckades få grannlandet som delar ut Nobels fredspris att censurera honom för att han talade om rasism, va? Och ja, du blev ju också omnämnd på Guldbaggegalan. Det var framförallt din kurdiska hårväxt, eller vad var det nu då?
Ja, det var det. Och jag brydde mig inte. För varje människa har ju rätt till sin reaktion. Min reaktion var noll. Men andra kanske till gulliga vis, men det är deras. Och de har rätt till den reaktionen, så att säga. Det som var så kul med NRK, norska, alltså public service, det var att veckan efter så kom ju Malala, du vet, hon, och pratade jätteilla om talibanerna. Men då var ju inte talibanen där för att kunna försvara sig. Men det gick ju bra i NRK, så att säga. Men ett rasistiskt parti då, som FRP och SD, när de pratar så finns det ju inga romer eller muslimer som kan försvara sig oftast i TV. Men då är det okej. Men när jag då som muslim, dock i andra muslimers ögon världens sämsta muslim ibland, pratar, då var det tvunget att ha någon från FRP där, eller SD och så vidare. Mm.
Hur mycket rasism tål egentligen Sverige, frågar jag dig, som också dessutom är statsminister, ambulerande statsminister nu med ny show.
Ja, jag tänkte ju hålla en liten stand-up sådär och berätta om den, helt enkelt. Och ska jag börja?
Ja,
då kör vi. Hej svenska folket, hej. Ja, tack, sådär ja, det är bra. Så man välkomnar sin statsminister. Mitt vackra svenska folk, ni är precis som ni är. Och ni får vara vilka ni än är. Vilken ursprung ni än har. Vilken religion än ni har. Vilken sexuell läggning än ni har. Men ingen ska försöka definiera er och säga du är svensk eller du är icke-svensk. Du kan vara kurd, turk, arab eller tysk. Eller både och. Eller alla tillsammans. Men det är ingen annan som ska definiera dig. Det kan du göra bäst själv. Sen har vi det här. Det är väldigt många som pratar om rasismen och sådär. Man pratar ju hela tiden på arbetena, i olika, som nu program och så vidare. Så kommer det alltid någon fram och säger så här: jag är inte rasist, men... Man bara, okej, bra. Då lyssnar vi på dig. Jag är inte rasist, men... Och sen kommer det jätterasistiska saker. Mamma, men du sa ju att du inte var rasist. Och nu säger du jätterasistiska saker. Om jag sa ju att jag inte är rasist. Ja, men du ljög. Men man är väl inte rasist för att man ogillar utlänningar? Jo. Jag är väl inte rasist bara för att jag hatar muslimer? Jo. Sluta ljug. Och det är det här som är bästa med vårt land. Du får vara rasist. Och du får också inte vara rasist. Och sen ser man så alltid i såna här debatter. Och andra sidan ska också få tala. Andra sidan är knappt 10%. Men de ska få samma utrymme. Hälften av utrymmet. Är det då okej? Och vi pratar om allt så här. Jag är inte rasist, men... Hur många börjar sina samtal med... Jag är inte pedofil, men... Jag var inte otrogen, men... Jag hade ändå sex med henne. Vad är det vi håller på med? Och man är inte sin kultur. Man är inte sin religion. Man är inte sin härkomst. Man är sin egen, sin individ. Och ibland orkar man inte ens själv definiera sig själv. Vem fan är jag? Jag vet inte ens själv. Och vem är du då som ska säga vad jag är och inte får vara och så? Jag brukar ta ett exempel. Jag har en bror som är ett år lite drygt yngre än vad jag är.
Det är han den snygga.
Han är alltid snygg. Alla är snyggare än jag i familjen. Jag fick allt det dåliga i familjen. Ja. Och jag, du är så här bra häcklare. Här pratar din statsminister och du. Jag ska göra så att du blir av med jobbet. Nej, men nej. Han bor på Gotland. Fattar ni vad sjukt? Alltså, hur kan man ens bo där ute? Mitt ute i Östersjön. Inga kommunikationer, jul och nyår och midsommar. Vad fan? Och han gör det frivilligt. Och vi, det enda vi har gemensamt är att vi är födda av två underbara föräldrar från Kurdistan. Resten, vi har inget gemensamt med honom. Jag tycker inte som honom. Jag röstar inte som honom. Jag tycker inte ens om honom nästan. Alltså, jag har inget. Han jobbar på bank. Fattar ni vad tråkigt? Alltså, jag hade begått självmord för länge sedan.
Jag hoppas att han inte lyssnar på radio.
Ja, det bryr jag mig inte om. Han får jättegärna lyssna. Jag skiter i. Han får vara fan. Det finns inte ens radio där ute, tror jag. Och det här är ju så... Det är så här. Han bor i radhus med två barn. Fattar ni vilket tråkigt liv? Jag hade hoppat från en bro när som helst. Och på Gotland kan man inte ens hoppa från en bro. Det finns inga broar. Alltså, man kan inte ens begå självmord där. Så jävla tråkigt. Så jag har inget gemensamt. Men när folk ser oss utifrån... Så tänker de, de där, de är kurder. De är muslimer. Såna är de. Vad är såna är de? Ja, men det vet man ju. Såna är de. Och ärligt talat, vi vet inte. Du vet inte ens vem du själv är. Så käften och rösta på mig i valet. Hej.
Kom premiär? När är det premiär så kan vi rösta?
Ja, jag har premiär i Stockholm 14 mars och i Göteborg 21 mars. Statsminister Özgür, jag hoppas vi ses.
Statsminister Özgür, det är bara gå in. Hashtaggen är hashtag P1-debatt. Och vi väntar på era frågor och funderingar och tankar som jag alldeles strax ska försöka få med här. Och då vill jag välkomna nästa gäng. Och det är Alice Teodorescu, svensk jurist med rumänska rötter, liberal debattör. Välkommen hit, AB Bergegård från Byggnads i Lund och vänsterpartist. Han utbildade sig till rörläggare. Hjärtligt välkommen hit. Och Siavosh Deraktig, föreningen Unga muslimer hette det förut, fast nu har ni tagit bort muslimerna. Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet i Malmö. Varför har ni tagit bort muslimer? Är de inte så populära?
Vi är alltid populära, men det handlar mycket om, som ni vet, det är skånska jag talar nu, så det är ett annat språk. Och det är inte Zlatan som pratar, utan det är Siavosh. Vad jag kan börja med är faktiskt att varför vi bytte var för att vi började med antisemitism och även att vi ville då bredda. För vi ser även ett stort problem i Malmö när det gäller romer, afrosvenskar och även muslimer och judar. Och vi ville bredda då, välkomna allihopa. För när vi hette Unga muslimer mot antisemitism så var det många som trodde vi var en religiös grupp. Men vi är både politiskt och religiöst obundna.
Men jag vill veta, du träffade president Obama. Han kom till Sverige för att träffa dig.
Ja, yeah, klart.
Det var ju faktiskt nästan så. Du är den första som fick ta emot Raoul Wallenberg-priset, ska jag passa på att säga. Grattis till det. Och Elsa-priset, va?
Ja.
Yeah. En stor applåd till Siavosh. Och du träffade Obama. Och
nej, det... fel. Han träffade mig.
Nej, förlåt. Just det, såklart. President Obama träffade dig. Och det är ju efter att det har varit en... att judar har tvingats fly Malmö för att antisemitismen har växt så radikalt i den staden. Och det har också blivit liksom en världsnyhet. Mm. Så vad var det som hände och vad var det som fick dig att starta den här organisationen?
Varför jag startade var när jag gick på gymnasiet. Så fick vi inte ta del av så mycket om förintelsen framförallt. Jag kände att jag vill lära mig mer om förintelsen, men även lyfta upp folkmord som förekommer i världen idag, moderna folkmord. Och jag kände att när jag fick höra massa okunskap bland mina elever eller klasskamrater då, och bland lärare, så kände jag att det är någonting som måste göras. Och det värsta var att jag själv är från Malmö, växte upp i Malmö och Sverige är mitt fantastiska land. Så kände jag att i framtiden så vill jag inte att mina barn ska växa upp i Malmö som det ser idag. För vi har ett problem. Och när det gäller antisemitismen som är väldigt hög, och även islamofobi och antiziganism och afrofobi. Men så kände jag att när det gäller antisemitism så ska det inte behöva vara så att jag ska vara tvungen att fly från Malmö. För det är inte den staden jag vill att det ska se ut som. Utan det ska vara ett Malmö för alla. Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett vår sexuell läggning, oavsett vår kön, så måste vi respektera varandra och ta vara på varandra. Och det är tillsammans vi kan bli starka, inte självständigt.
Bra, Siavosh. Men jag tänker, du har ju också mött rasism själv.
Ja.
Berätta, kan du bara väldigt konkret ge oss några exempel?
Ja, jag kan ge några exempel. Som jag kan säga, det står en polis framför mig, så jag vill inte säga något dåligt om polisen.
Patrik, polisen ska strax få prata.
Men så här är det. När jag var yngre framförallt så blev jag alltid bemött av polisen i Malmö på ett helt annat sätt. För att jag passade in i singlamentet enligt poliserna. Och det var för att jag såg ut som jag gjorde. Och då frågar jag, hur ser man ut som man gör när man vill... Alltså helt enkelt...
Men du är ju snygg.
Jag är väldigt snygg, som Obama sa också. Och då... och det visade sig när de frågade var på det sättet var att jag kände då vad jag måste förklara mig hela tiden. Och det var inte bara från polisernas håll. Jag blev kört ut i skogen för att promenera hem på egen hand. Och detta polisbrutaliteten förekommer dagligen, måste jag bara säga. Men det är inte bara där, utan det var det värsta när jag jobbade på ett café på ett finare område i Malmö. Så var det, fanns det människor som inte ville ta beställning av mig. För de ansåg inte att jag var svensk tillräckligt. Som de kunde säga rakt ut. Och då brukade jag skoja till och fråga. Vad är typisk svensk för er? Så sa de. Jag är en svensk som är kristen. Är född i Sverige. Pratar fin svenska. Och ser ut som vi. Och det var det vi och dem då. Och då kontrade jag med. Okej, jag kan säga så här. 1. Jag är född i Sverige. 2. Jag uppväxt i Sverige. 3. Jag har svensk pass. 4. Jag kör en Volvo. 5. Jag har en hund. Hur mycket mer svensk kan man bli?
Ja. Alice Teodorescu, din upplevelse av rasism skulle jag vilja höra.
Jag har ingen personlig upplevelse av rasism. Och jag vet inte om det gör mig unik eller om jag har haft tur eller om det är så att det är viktigt att fundera kring vad vi menar när vi säger rasism och vad det är för upplevelser som kategoriseras under det. Och det är givetvis så att det finns en individuell uppfattning om att utsättas för rasism och sen så finns det standarddefinitioner av det. Men jag tror att frågan för dagens debatt är felställd därför att den dels inte definierar vad vi menar med hur mycket rasism Sverige tål, därför att vi definierar inte vad rasismen är.
Och men där, rasism, det vet väl du vad det betyder, va?
Jag är inte säker på att min definition av rasism är densamma som din eller någon annans här inne, och det är ett stort problem för den här debatten därför att ordet rasist har devalverat, skulle jag säga.
Vilket, på vilket sätt då?
Därför att det har blivit ett sätt att inte ta jobbiga diskussioner, och det har blivit ett sätt att tysta meningsmotståndare där vi inte längre är särskilt intresserade av vad det är för budskap som sprids, utan vi är mer intresserade av vem avsändaren är.
Men du menar att vi är frikostiga med rasistämpel? Men finns det rasism i Sverige?
Absolut, det finns massa rasism i Sverige. Men jag tror att man ska passa sig för att definiera den i strukturella termer, därför att det leder till att vi inte ser det som faller utanför strukturerna. Och det som är det intressanta med diskussionen vi för idag, det är att alla som har utsatts för rasism säger att jag vill inte utsättas för att jag uppfyller inte föreställningen eller idébilden av att vara muslim eller rom eller jude eller så vidare. Men det är ju det som vi har byggt hela den här diskussionen kring. En identitetspolitik som säger att vissa människor på grund av härkomst kommer att bete sig på ett visst sätt. Och det är ju det som blir problemet när man pratar om rasismen som strukturell. Man flyttar fokus från det individuella ansvaret till någon slags diffus struktur som ingen riktigt kan ta ansvar för.
Håller du med om det här strukturella kontra individuella perspektivet när det gäller rasism i Sevors? Det är sista frågan innan vi går till Ekot och sen kommer vi tillbaka.
Du var snabb där. Jag kan säga så här, jag vet inte vad det är för ansvar jag ska ta enligt hennes individuella ansvar. Men jag kan säga när man går på gatorna i Malmö, så många säger att det inte ska finnas någon strukturell rasism. Jag kan säga när man försöker söka jobb, om det står på min adress att jag är från Rosengård eller mitt, så som mitt namn är, så är det väldigt svårt att få anställning. Och jag måste också bara tillägga, bara för att det visar sig i vissa rapporter att det blir bättre på det, att det blir minskning, så måste vi också förstå, handlar det om att folk har slutat göra polisanmälan för att helt enkelt det leder till någon åtal, eller helt enkelt blir det bättre? Mm. Så det är en stor fråga ni måste ställa er själva.
Och den frågan ska vi faktiskt ställa till en polis efter ekosändningen. Efter ekosändningen ska ni också få träffa en man som inte gav upp. Han sökte fler än 100 jobb. Han fick inte dem. Till slut använde han ett svenskt namn, vilket ledde till en anställning. Och sen tog han över en hel tidning. Vi ska få träffa honom. Vi ska få träffa Mona Sahlin. Vi ska få träffa Fredrik Federley. Vi ska få träffa Jan Helin. Och vi ska diskutera vidare efter ekosändningen. Gott. Välkomna tillbaka till P1 Debatt. Ja, och här är vi samlade P1 Debatt, fullsatt kulturhus, Stadsteatern här i Stockholms hjärta. Det är fantastiskt. Hej allihopa! Åh, vad härligt. Nu fick ni en känsla för den här underbara publiken som är på plats också. Och vi har haft oändligt många intressanta gäster och vi fortsätter. Och då vill jag fråga Alice Teodorescu här. Du sa precis innan vi gick till ekosändningen att vi är lite för frikostiga med att använda rasiststämpeln. Vad menar du med det? Ska man inte kalla folk som är rasister för rasister?
Jo, men då måste man säga vad man menar med att folk är rasister. Är man rasist därför att man diskriminerar? Ja. Är man rasist för att man tycker att man ska diskutera hur mycket invandring vi ska ha i Sverige, som ju är reglerad? Vi har inte fri invandring, alltså måste man kunna diskutera hur mycket man ska ha. Är man rasist då? Knappast. Och den distinktionen görs inte riktigt därför att man vill gärna inkludera så mycket som möjligt, vilket har ett syfte. Men problemet är att när man inkluderar för mycket så blir det också svårt att bemöta de problem som faktiskt finns med riktiga åtgärder. Och jag blir också väldigt beklämd av det jag hör här, där man någonstans reproducerar en bild av att växer man upp som invandrad under vissa förhållanden så har man ingen möjlighet att lyckas i Sverige, för att Sverige är strukturellt rasistiskt. Det om något gör ju att det finns ingen anledning att varken utbilda sig eller anstränga sig eller att arbeta, därför att du är ändå diskriminerad. Och det tror jag föder mer en känsla av utanförskap och en känsla av att det spelar ingen roll vad jag gör i det här samhället, för jag kommer alltid stå längst bort.
Menar du att man inte istället borde skönmåla samhället och framställa det som betydligt mer gynnsamt för alla, för att människor ska inspireras, eller vadå?
Jag menar att man behöver vara mer nyanserad. Och debatten som den förs idag syftar inte till att vara nyanserad. Den syftar till att vara dogmatisk och polariserande. Mm. Och det leder till att vi får en väldigt svartvit bild av både de utmaningar som finns, men också av det faktum att Sverige är ett land där vi är oerhört toleranta, där vi har fantastiska möjligheter att ta oss fram. Men det finns ett pris till det, och det är att vi behöver anstränga oss mycket mer än de som givetvis är födda här, har kontakter och så vidare.
Och jag förstår ju att du säger det. Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europé. Och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig.
Jag tycker att det är ett väldigt fördomsfullt sätt att säga. Därför att det enda du gör är att du betraktar mig utifrån, och det är rasism. Att betrakta någon utifrån och att inte lyssna till den berättelse som jag har, som handlar om ett väldigt hårt arbete för att komma dit jag är idag. Jag har inte fått någonting gratis. Och det är när vi först tror att allting kommer gratis, då är det lönt att lägga sig ner och dö, för att vi kommer aldrig lyckas.
Men vilka är det som tror att allt är gratis? Och kan du förstå att det finns rasistiska hierarkier? Inte bara i Sverige, utan i hela världen.
Absolut.
Så finns det rasistiska hierarkier.
Absolut. Visst finns det rasism i alla länder, men det är viktigt att komma ihåg att när vi börjar prata om den strukturella rasismen som någonting som utövas av en vit majoritet mot en icke-vit majoritet, det första vi gör då är att börja se skillnad på människor baserat på hudfärg. Det vill säga detsamma som vi anklagar rasisterna för att göra, och det är helt fel väg att gå.
Det är väldigt intressant. Vi ska få höra fler som ser på detta utifrån olika perspektiv. Och då har vi direkt från Lund, och du utbildar dig till rörläggare, du är fackligt aktiv, AB, och du är också vänsterpartist. Kommer du kandidera?
Ja, jag har faktiskt blivit nominerad till att stå som nummer ett på riksdagslistan nere i Lund. Så vi får se.
AB Bergegård, trots att du var så kritisk mot ditt eget parti. Berätta på vad som du tycker är, vad tycker du är problemet? Jag tror att du resonerade lite grann kring att vänstern har kapitulerat när det gäller den antirasistiska kampen.
Ja, alltså, om man säger det så här. Rasism kommer ifrån vissa. Alltså, vad ligger bakom den situation vi har idag med ett SD som kan få 30% inom Byggnads? Det är därför att den fulla sysselsättningspolitik har övergetts. Så egentligen kan man säga att det är Socialdemokraterna som själva bär ansvar för det här. Så när vi diskuterar de här frågorna hamnar vi lätt att vänta här nu. I och med att vi inte ska driva en generell välfärdspolitik och en full sysselsättning längre, då erbjuder vi istället moral och värderingar. Vi ska få folk att inte vara rasister på grund av att de ska vara fina och goda människor. Men att SD når 30% inom byggnadssektorn handlar givetvis om ett materiellt uttryck. Arbetare, vita män är inte mer rasister än tjänstemän. Men däremot är deras branscher utsatta för en väldigt osund konkurrens. De är utsatta för en fullständigt avreglerad arbetsmarknad, svart arbetskraft och en fri rörlighet inom EU som dumpar lönerna.
Mm. Så, det är otryggheten.
Absolut.
Och rädslan som driver framförallt dessa män som någon slags missnöjesyttring som vi också ser i andra delar av Europa.
Ja, absolut. Och problemet med nationalismen är att den är så jävla obehaglig. Därför att den har inget innehåll. Den kan fyllas med vad som helst. Men på ytan så är den liksom förment jämlik. Därför alla får vara med. Det räcker med att du är inne i den gruppen. Och då är det en intern solidaritet inom den gruppen. Och detta gör ju alltså det istället.
Men alla får ju inte vara med.
Nej, inte alla, men tillräckligt många. Och i och med att vi själva har monterat ner det så kallade folkhemmet. och helt enkelt splittrat upp samhället. Då bygger nationalisterna en alternativ gemenskap där det bara, man behöver inte vara perfekt, det räcker bara att vara människa och vit eller tillhöra den här kulturella grupperingen. Och det är ändå stora grupper som har byggt ett alternativt gemenskapssökande. Och det är jävligt läskigt, men det är samtidigt på något sätt, samtidigt som de exkluderar så inkluderar de ju väldigt mycket. Så när vi själva övergav solidariteten i Sverige så bygger de en alternativ solidaritet. Och jag förstår att det är väldigt lockande.
Och vad har Vänsterpartiet gjort för fel då? Har de vänt de här arbetarna ryggen?
I viss mån faktiskt. Därför att det blir så väldigt mycket fokus på att man går in på rasisternas planhalva och diskutera deras frågor istället för snarare ge sig på de ekonomiska frågorna. Istället för att peka på shit, bankerna gjorde vinster på över 70 miljarder förra året. Varför sänkte regeringen bolagsskatten med 16 miljarder när det kunde gått till fri tandvård?
Men är det inte uttryck för klassförakt att alltid skylla på de fattiga, lågutbildade, lågavlönade arbeten och säga att det är de som är rasisterna?
Men absolut, så är det ju. Därför att,
det är inte de som har makten att diskriminera.
Nej, men så, det märker jag bland mina studiekamrater och så vidare. De har inte det här utvecklade språkbruket. De pratar väldigt konkret och rakt. De har inte lärt sig de här koderna i det offentliga samtalet att kunna anpassa sig hela tiden. De bättre bemedlade med en akademisk examen, de vet vad man får säga och man inte får säga och kan glida undan. De kan svara i de här enkäterna.
Så hur låter det i ditt fikarum?
Alltså grejen att det pratas, trots att hälften kommer liksom från Afghanistan, från Palestina, Turkiet, Kosovo och så vidare, så pratar man väldigt mycket om kultur, man pratar om folkgrupper, på ett väldigt konkret sätt som vi aldrig skulle kunna göra här offentligt.
Vad beror det på då? Du menar att de låter mycket mer rasistiska?
Nej, utan de liksom har det här direkta tilltalet och de ser inte att det liksom skulle vara något illasinnat bakom, men ändå använder de ett sånt direkt språkbruk. Och det är alltså framförallt de som då inte har en svensk bakgrund. Mm.
Mm. Men om du hör något rasistiskt, säger du ifrån?
Alltså grejen är att kommer man in på en ny arbetsplats och plötsligt folk slänger ur sig någonting, svartskall och sånt. Du riskerar ju att bli socialt utstött om du börjar märka ord. Det är en realitet. Det är ett jätteproblem. Och samtidigt, vad menar de med det egentligen? Det kan ju inte jag veta. Men att vara den här konsekventa antirasisten hela tiden, det gör det omöjligt för många människor. Det är väldigt lätt att vara det om man är på akademin.
Kräver mycket mer civilkurage att kunna ta de där dagliga fighterna.
Men samtidigt måste jag säga att det finns väldigt mycket vi måste jobba inom byggnadssektorn på det här. Därför att det är ju så att få en lärlingsplats för en person med en utländsk bakgrund är ju mycket svårare. På samma sätt som för kvinnor.
Ja, vi har väldigt många som vill prata, men jag har bjudit hit Patrik Nzamba som är svensk och har en ugandisk pappa. Och det har ju talat mycket, det talas ju väldigt mycket om polisen och framförallt skulle jag vilja säga om polisens språkbruk som ibland är rasistiskt. Och jag vet inte ens om jag ska nämna allt man har hört att poliser har kallat människor från allt ifrån patrask till apa, jävel till a. Du har säkert hört det själv. Och sen DNs avslöjande om det romska registret som innehåller allt från barn till begravda, från nyfödda till döda människor och annat som har kommit ut. Och då undrar jag, Patrik, alltså hur står det till egentligen med rasismen inom din yrkeskår?
Mm. Det är en berättigad fråga när du berättar alla de där sakerna.
Men det visste du om. Det är inte jag som berättar dem för första gången, hoppas jag.
Absolut inte. Nej, polisen... Det är problematiskt med polisen, för att jag skulle nästan vilja... Alice pratade lite tidigare om det här med strukturell rasism och att hon inte tycker...
Alice tycker inte att det finns.
Nej, hon tycker inte att det finns. Så jag tycker att det är nästan där är intressantast att diskutera polisen utifrån. För annars blir det lätt ett prat så här, ja, men är polisen rasistisk? Finns det rasistiska poliser? Det är klart att det finns rasistiska poliser. Det finns rasister inom alla yrkesgrupper. Men det blir så lätt att säga då bara att... För poliser slår ifrån sig och säger så här, nej, men vi är inte rasister. Och motståndarsidan eller de som hävdar säger att ja, polisen är rasistisk. Men jag tror att det visst inom polisen, precis som alla andra samhällssektorer, finns en form av strukturell rasism som även jag är del av. Där som gör att den enskilda polisen som inte betraktar sig som rasist även är med, ändå är med och sprider den här strukturella rasismen vidare.
Mm. Blev du drabbad innan du blev polis? När du stod utanför den här kåren, blev du drabbad av polisens rasism?
Ja och nej. Men jag har erfarenheter likt...
Sevors
sa tidigare. där jag innan jag blev polis upplevde att jag varit stoppad och kontrollerad enbart på grund av att jag såg ut som jag gjorde. Och i vissa fall berodde det säkert på det, och i andra fall så var det säkert inte så. Men jag tycker att för mig har det varit en intressant resa och på ett sätt, i en situationstecken, stå utanför och sen komma in och se utifrån de glasögonen. Men det är en komplex bild där jag tror att polisen kan bli bättre på många plan, och framförallt när det gäller att synliggöra och prata om den strukturella rasismen och medvetandegöra den, även om för många poliser slår gärna ifrån sig när man får höra att man är rasist. Mm. För det känner man inte igen
sig.
Vad
gör ni? Alltså, det är också väldigt mycket förundersökningar som läggs ner, och det är väldigt mycket som aldrig leder till brott inom den egna, när poliser själva begår rasistiska brott eller gör sådana här övertramp. Och då, det undergräver ju också förtroendet för poliskåren, de som är satt att skydda oss. Mm. Vad gör ni inom kåren för att öka det här förtroendet hos människor? Med invandrarbakgrund.
Det är en jättestor svår fråga för mig att svara för hela polisen. Men jag tror min erfarenhet av polisen är att det har hänt väldigt mycket de senaste 10, 15, 5 åren. Man har en helt annan antagningsprocess idag än vad man hade för 20 år sedan. Man värdesätter andra bakgrunder, andra livserfarenheter idag än vad man gjorde för 20-25 år sedan. Tidigare var det en merit och har gjort militärtjänst och stor och reslig, och då var man gärna en vit svensk musklig man. Nu är det snarare en merit kanske att ha en socionombakgrund, ha lite mer. Jag vill inte säga att de äldre poliserna inte har hjärta och hjärna, men det premieras mer idag att ha det som främsta egenskap. Mm. Så på det sättet så tror jag att man främst arbetar med det idag.
Mm. Ja. Ja, tack så mycket så länge. Jag tänkte att vi ska gå vidare och titta på media. Förutom polisen så anklagas ju också medierna väldigt ofta för att multiplicera myter och reproducera rasism på olika sätt. Och jag är väldigt glad att jag har en kille här. Han sökte fler än 100 jobb. Han var civilekonom. Han sökte 120 jobb utan att få komma på en intervju. Och då insåg han att det inte riktigt var hans meriter det var fel på, utan att det var hans namn som stod i vägen. Nästa gång så skickade han två ansökningar, identiska ansökningar. Den ena undertecknad Faye Ghani och den andra Alex Niklasson. Och i den senare så ströks till och med ett par meriter. Och ni kanske kan gissa vilken av dessa två som fick ett arbete. Alex blev kallad till jobb, eller hur Faye?
Yes, Alex Niklasson fick komma på intervju. Och hela gick ut på att när jag studerade så såg jag, nu visar jag min baksida för Mona Sahlin, det känns jättekonstigt. Ursäkta mig.
Jag står lite med ryggen och dessutom brutet ben efter en fotbollsmatch, ska jag säga. Den här, ja.
Hur som helst, jag studerade och såg hur mina kurskamrater fick traineeplatser, praktikplatser och lite allt möjligt. Och jag började söka jobb. Och det gick en månad, det gick två, det gick tre, det blev 50, det blev 100 jobb, ansökningen, och fick aldrig någon intervju. Och då tänkte jag, men det måste vara något fel på mig. Men sen så såg jag, kika i mitt CV och den är hyfsat bra. Jag har varit fotbollstränare, jag har pluggat utomlands.
North Carolina.
Bra där.
Du har läst in mig.
Gjorde allt det här så kallade rätta, men fick aldrig någon intervju. Jag ringde till företagen och frågade, så här, men vad kan jag förbättra? Ge mig feedback. Och det var så här, det är så många ansökningar, du har fel profil, jada, jada, jada. Och så tänkte jag, kollade på fotboll faktiskt, på IFK Göteborg och Niklas Alexandersson, som är en gammal landslagsspelare.
Du snodde hans namn!
Ja, fast ändrade om det. Så jag blev Alex Niklasson. Min dröm har alltid varit att bli fotbollsproffs. Men hur som helst, så sökte jag, så gick det en vecka, så fick jag som vanligt Faye Ghani. Nej. Och så tänkte jag, fan.
Och Faye Ghani, det är egentligen ganska enkelt namn. Det är inte som Pascalido.
Nej, exakt. Så det tänkte jag också. Men hur som helst, så tänkte jag, just Alex Niklasson. Så går jag in på mejlen och kollar. Och han har fått intervjutid. Och jag blev så himla, jag blev så chockad. Så jag ringer upp den här människan och frågar så här, hej, jag heter Faye Ghani, bla 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 bla. Jag har sökt jobb, vad har hänt? Nej, du går inte vidare, det är fel profil. Jo, du, jag har en vän som heter Alex Niklasson som har sökt jobb. Men han har ju bra meriter och han har ju idrottsman. Och jag bara, är det sant? Vad roligt. Men vet du vad? Det är samma person. Bara nej. Jag bara, jo, det är samma person. Jag har hittat på, det är ett alter
ego. Så du erkände, du sa sanningen?
Ja, jag sa det. Jag var ju så lack. Men han lägger på. Och det gick, men han ringde upp mig efter några timmar. Och sen pratade vi typ i 3-4 dagar. Om, det gjorde vi på riktigt. Om att han fick så dåligt samvete. Och jag försökte förklara mig att jag känner mig så... Det var så jobbigt att liksom gjort allt så kallade rätta men ändå inte få en intervju. Och så var det. Och i samband med det så mailade till... Nu ska vi avsluta. Nej,
vi ska inte avsluta. Vi ska ju komma till liksom hela ja, för du blev säljare. Och idag, mina damer och herrar och kära vänner, så är du vd för Nöjesguiden. Mm. Och det tycker jag är värt en applåd.
Tack. För att, tack.
Du gav det inte, och du tog det många här också, någon nämnde det personliga ansvaret. Du gav verkligen inte upp, och samtidigt så avslöjar du också den strukturella rasismen som du har mött.
Exakt. Punchline är egentligen att jag köpte upp min arbetsplats för 2 månader sedan, så jag är delägare för Nöjesguiden sen. Ja. Så det är... Ursäkta, okay. Jag vill inte vara självgod.
Så blir ni diskriminerade, så köp era arbetsplatser. Vilken skön revansch! Ja.
Sen är det en lång historia, of course. Och
nej, men det säkert... låter bättre så här. Vi håller den kort, tycker jag. Det är mycket bättre. Men då undrar jag så här. I vilket namn blev du anställd?
Fajegani.
Fajegani. Lägg det namnet på minnet, hörni. Vi kommer att höra mer om den här killen, kan jag säga. Men då måste jag fråga dig. Idag står du här. Du är den stora hjälten med brutet ben. Men du är en mediamakthavare. Du är de här som vi brukar skylla på, som säger så här, enfald, reproducerar rasism och så vidare. Och odlar vithetsnormer och så vidare. Så vad gör du? Hur tar du ditt ansvar och hur... ser du på rasismen i medierna?
Jag vill hellre att ni tittar på Jan Helin och gnäller på honom. Men om jag skulle svara på frågan...
Bollen kommer till honom också!
Nej, inte så. Utan snarare vi... Alltså, min arbetsplats och vi heter Nöjesguiden. Så det, vi ska leda till nöjen i Stockholms, Göteborg och Malmö. Vilket vi gör. Men sen är vi väldigt måna om att diskutera sakfrågor. Och det gör vi. Och det kan röra sig om allt möjligt. Idag har vi... allt från Kakan Hermansson till Soran Ismail, ett helt gäng människor, Judith där, Giros, vår nya val...
Supervalbloggen.
Exakt. Och det är viktigt att diskutera sakfrågor. Sen är vi politiskt obundna. Men sen så händer det saker och ting i samhället och livet som man måste diskutera. Allt från bostadsbrist, jobb, you name it, utelivet, diskriminering på krogarna. Ni kan ju titta på mig. Jag har råkat ut för diskriminering på krogen, såklart. Och allt vad det nu innebär, det diskuterar vi.
Och
det är viktigt.
Just det. Och då skulle jag vilja bjuda in Jan Helin. Eftersom du passade bollen till Jan Helin, så måste jag faktiskt säga välkommen hit, Jan Helin. En av Mediasveriges absolut tyngsta makthavare, skulle man kunna säga. Du undrar så här, hur resonerar ni på Aftonbladet när det gäller rasismen i dessa tider av anonymt näthat och så vidare?
Vi har tagit... väldigt tydlig ställning i ett antal frågor och sagt att Aftonbladet ska vara en tidning som är för mångfald. Och tyvärr så är det så att du måste dagligen idag jobba för att slå fast alla människors lika värde. Därför att vi har politiska rörelser i Sverige som på riktigt försöker ställa grupp emot grupp och förklara i stort sett varenda samhällsproblem i Sverige med det faktum att det finns människor som har olika etniska bakgrunder. Mot det vill Aftonbladet vara en motkraft. Där kan man reagera lite olika på, och för mig är det helt okej att man gör det, men om jag står i ett sånt här sammanhang och diskuterar med publicister så tycker man att det faktum att Aftonbladet till exempel inte tar in Sverigedemokraternas annonser, det får jag ofta kritik för av publicister. Det tycker man inte är särskilt bra, trots att jag säger att vi tar in debattartiklar från Sverigedemokraterna, vi granskar dem i nyhetsflödet och särskilt med alla andra. Så ser det ut på ena sidan, och på den andra sidan så får vi, det känner nog alla till också, att vi kallas för PK-media, vi är ett politiskt korrekt media. Aftonbladet vågar inte säga si, Aftonbladet vågar inte säga som det är med invandringen och sånt här. Slutsatsen av det där är väl att det här är en fråga som det är en väldig energi i just nu och en väldig temperatur i. Och då...
Men vad innebär det här rent konkret? Innebär det att era journalister på något sätt får deklarera sin människosyn och att de får enas kring en värdegrund som ni kan samlas kring?
Nej, så konkret är det inte. Däremot så diskuterar vi ofta. Jag tycker att det är viktigt. Jag kan ju också tycka att det är vatten i vått. Vi borde ha lärt oss att alla människor har lika värde. Men det är faktiskt så basalt att det behöver slås fast som en värdegrund idag. Och sen kan man diskutera, är det här ett uttryck för någonting annat än alla människors lika värde? Men det är så basalt att du måste göra det idag, skulle jag säga. Och det här är ju inte ett unikt svenskt problem, och det gör ju, tycker jag, särskilt oroväckande. Om du tittar ut över Europa, de här rörelserna finns överallt. I Grekland, som du kan själv väldigt väl, i Ungern är det här kanske mest aggressivt just nu. Och då tycker jag att, är det någonstans på någon fläck på jorden vi borde ha begripit faran med när värdegrunden om alla människors lika värde börjar glida, så är det väl för höger farao i den här delen av världen. Men så mörkt är det faktiskt att
det
har vi inte.
Hur tänker ni liksom när det gäller till exempel personalfrågor och redaktionerna? Har ni The Guardian till exempel, de försöker ju hela tiden öka den etniska mångfalden på redaktionerna. Har ni sådana ambitioner?
Vi har nog sådana ambitioner. Det har förändrats lite grann sista åren. Vi kan bli mycket bättre. Det är en annan kritik som vi ofta får. Oftast i kommentarsform.
För människor med invandrarbakgrund är ju kraftigt underrepresenterade i svenska medier.
Så är det. Och det gäller också Aftonbladet. Det där har att göra med flera saker. En av dem är att medier befinner sig väldigt mycket nu i nedskärningstider. Det skärs ner. Det skapas inte jobb. Det gör att den här förändringen, den skulle säkert kunna vara bättre, men det är en faktor, det är ingen tvekan om det.
Men det är någonting ni arbetar för, att fler människor med invandrarbakgrund helt enkelt.
Generellt kan du säga om journalistik, så är det viktigt att ha människor med olika bakgrund och olika perspektiv. Sen är journalistik ett yrke, alltså det är någonting du kan lära dig, det är ett hantverk i stora stycken, men du kan lära dig det hur mycket som helst. Det kommer i alla fall vara så, framförallt på en redaktion, att det är viktigt med olika bakgrund och olika perspektiv.
Ja, Paula Bieler, SD-kuriren, du har suttit och viftat här några gånger, för du har känt så här: åh nej, jag förstår att du har velat komma in några gånger, så nu får du bara passa på. Men du ska faktiskt i jämlikhetens namn, eftersom jag vill visa samma behandling för alla, så vill jag fråga så här, på SD-kuriren, försöker ni öka den etniska mångfalden?
Alltså, vi är ju en partitidning, så det är våra medlemmar som skriver, men vi har haft krönikor från personer med invandrarbakgrund. Jag själv är ju andra generationens invandrare och jag är chefredaktör. Så att det beror på, men det i sig är ju inte vad vi enas kring, utan vi enas ju kring vår politik, partiets politik och det vi för fram där. De åsikter som ska stå i fokus. Så att det är ju grunden. Jag känner också att jag vill passa på att inflika redan nu att vi, Sverigedemokraterna, har ju bara ett media, och det är min tidning, det är inget annat, även om de säger sig vara sympatisörer med oss, säkert
ja, eller sponsra och finansiera andra forum eller så. Det har ni anklagats för. Ja.
Precis, men vi finansierar ju inga andra medier, utan det är jag, SD-kuriren, som är vår tidning och inget annat.
Hur upplever du rasismen i Sverige och hur skulle du vilja definiera den, Paula?
Jag tror att jag ligger ganska nära, alltså, vad Alice sa tidigare och vad jag även pratat med Patrik lite grann i rasten nu, är att det är väldigt viktigt att definiera vad man menar, självklart. Och det, för mig så är det synd att det är väldigt mycket som landar kring just ordet, och man använder rasism hit och dit istället för att se vad är det för problem vi upplever. Det finns fördomar, men alla fördomar är inte alltid rasism. Och för mig så är det väldigt stor skillnad om det är någonting som är medfött. Ens etniska bakgrund, ens hudfärg, det är liksom självklart rasism. Sen kan det vara precis lika vidriga fördomar om, beroende på vilka åsikter man har eller vilken grupp man tillhör. Men det är ändå någon slags skillnad i om det är någonting som man själv står för, den liksom personlighet man har byggt, eller om det är någonting som bara är utifrån, någon egenskap jag har fötts med. Det tycker jag är en ganska viktig punkt att börja med. Att definiera så. Och det är många som brukar, eller många här har fått frågan om man själv har upplevt rasism, och det har jag också. Och det intressanta här är att jag har upplevt den mest som sverigedemokrat, inte inom mitt parti, men när jag står ute i valstugorna så får jag höra att jag är blodsförrädare, jag är polack i blodet, jag borde ju fatta bättre än att rösta på mitt parti. Jag borde ha vissa åsikter på grund av min bakgrund.
Men det är
bakgrund.
Väl inte rasism att människor är kritiska mot ett parti?
Nej, men de är ju inte kritiska mot mitt parti. De är kritiska mot att jag på grund av mina gener, på grund av mina föräldrars bakgrund, har fel åsikter.
Nej, du borde ha vetat bättre kanske, menar de.
Ja, att jag borde ha andra åsikter på grund av vem jag är, vad jag är född med, istället för att se vad har jag för åsikter.
Men
och varför har jag dem.
Men det du menar är såklart att en annan etnisk bakgrund eller att man har invandrade föräldrar inte behöver vara något vaccin eller inte behöver betyda att man är per automatik antirasist.
Nej, men det är klart jag är antirasist. Alltså det...
Är du antirasist?
Ja, men det är självklart. Det...
Hur arbetar du och Sverigedemokraterna mot rasismen?
Jag anser ju att vår politik är väl den som är mest antirasist eftersom vi vägrar att definiera människor efter varifrån de kommer, utan vi tror att alla kan gå in och bli en del av samma gemenskap.
På vilket sätt då? För att ni har ju ändå varit de som har varit ganska bra på att försöka hitta, sätta gränser och exkludera människor. Alltså på Sverigedemokraternas sida så kunde man ju läsa allt ifrån olika nationella attribut, om allt ifrån att man skulle ha trasmattor och alltså vad som ändå ingick i definitionen av svenskheten.
Alltså det är ju väldigt vanligt att vi får frågan vad menas med svenskhet och vad är det som är svenskt. Vi är väldigt tydliga med, jag har alltid, så länge jag har varit med i alla fall, varit tydliga med att det är hur du själv identifierar dig om du är svensk. Det är din identitet, hur du känner dig. Kan jag solklart säga att det här är mitt hemland när jag är ute och reser? Vart längtar jag? Jag längtar till våra skogar, till mitt land, till sättet jag lever här. Ja, men då är jag med största sannolikhet svensk. Sen så är det många som vill ha en specifik definition. Ja, men då kan man väl räkna upp... Alltså, det är många som pratar, jag minns jag läste Mauricio Rocha som pratade om att vi har olika kulturer, vanliga svenskar, vi är fortfarande i stor del bönder, vi är inte riktigt vana vid storstadskulturer än. Man brukar prata om att vi står lite längre avstånd än i vissa andra kulturer. Alltså det finns många olika kulturella drag.
Paula, den senaste tiden så har ju väldigt många av era medlemmar också hängts ut som de som sprider näthat. Som också sprider rasism.
Jag vet inte om det är väldigt många medlemmar. Det har varit ett antal. Researchgruppen själva sa att överhuvudtaget bland dem, för jag utgår att det är det du syftar till, så var det kanske 1500 ungefär. Det är knappast så att alla de är medlemmar. Vi hade partistyrelsemöten nyss, ett antal personer uteslöts just på grund av vad de har skrivit där. Vi har inte vetat om det tidigare, men min upplevelse är att vi tar och markerar tydligt när det dyker upp rasistiska åsikter, när man klistrar på någon åsikter baserat på ens härkomst eller något sådant, för det hör inte hemma i vår politik.
Och vad gör ni för att motverka islamofobin?
Alltså, det är ju samma sak där, man måste se skillnad på att om man kritiserar vissa drag, vissa extrema händelser eller åsikter som förs fram, kontra att man skulle peka ut alla som kallar sig muslimer för att vara extremister. Det menar inte jag, alltså det gör inte vi, och det är viktigt att lyfta fram den skillnaden. Och det är säkert att vi, precis som många andra, också kan bli ännu bättre på att lyfta fram den skillnaden. Men problemet är ju att man sätter många likhetstecken idag mellan... börjar man närma sig ett visst ämne, ja, men då är man antingen rasist, och man börjar närma sig att prata om invandringens omfattning och vilka konsekvenser eventuella kulturkrockar kan ha, att det finns olika särbehandling. Börjar man bara närma sig att prata om att det finns extremistisk politisk islam, ja, men då är man per automatik inkopplad i samma grupp som alla i islamofober.
Okay, så ni slåss för rätten att få säga vad ni vill utan att kallas någonting?
Nej. Nej, det gör vi inte. Självklart måste man få kallas för saker. Men...
Jag förstår, jag vill inte heller kallas för hemska saker om jag säger hemska saker. Vänta, Jan Helin har viftat jättelänge. Du får komma tillbaka och säga vad du tycker, hur du tycker att medierna hanterar frågan om rasism. Jättekort. För här så får jag en ruspelse och suckar. Du ska få komma in också. Jan Helin, ordet är ditt.
Jag ska bara vara jättekort. Jag skulle bara vilja ställa en fråga till SD-kuriren. Ditt parti förklarar ändå att islam är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Och då skulle jag bara vilja att du svarar på den enkla frågan. På vilket sätt är islam ett hot mot Sverige? Kan du bara förklara det?
Alltså det som händer, det som man kan se idag är ju att om man... Det är ett väldigt känsligt ämne. Det är lätt att bli anklagad för islamofob.
Jo, fast vänta. Vi kan ju ställa av extremisterna. Det är lugnt. Ja, vi kan ställa av dem. För det är vi alla eniga om, att det finns islamister. Det finns extremister på den sidan.
Får jag svara på frågan?
Liksom, det finns Ku Klux Klan. Ja, men svara nu. På vilket sätt är islam ett problem för Sverige? Svara.
Eftersom det är så lätt att kopplas för allting, så är det... väldigt lätt också att man kanske är lite extra tolerant när det kommer fram även mer extrema eller mer politiska vinklar av islam, när det kommer fram önskemål, när det kommer personer som gör sig till talespersoner för hela den muslimska gruppen och säger att för att om vi muslimer ska må bra så måste vi få det här. Och då är det väldigt, för man vill inte vara islamofob, så då viker man undan. Och
på det sättet, vad är det man viker undan?
Man viker undan från att ställa, att solklart säga att nej men, kvinnor och män ska inte ha specifika roller bara för att man är kvinna eller man. I vårt samhälle så är det självklart att man ska få välja själv. Exempelvis, man accepterar att det finns inom vissa grupperstrukturer där, men det är självklart att är man en ung tjej som kommer från en muslimsk familj och inte ska vara med på simundervisningen, så nej, men det är värre att försöka bråka om det här och säga nej, men man ska behandlas lika, för att då kanske
Carolina Faraj, det låter verkligen som att Sverigedemokraterna brinner för muslimernas
Det är ju ni som ställer frågorna.
Ja. Nej, men jag är så glad för att kom Carolina, för det verkar som att Sverigedemokraterna är era bästa vän som bryr sig om flickors och kvinnors rättigheter. Bara en jättesnabb replik vill jag ha av dig.
Ja, det är ju gulligt. Det här är det som jag försökte ta upp tidigare i debatten. Att det är just det här vi får höra. Att man aktar sig, man självcensurerar sig för att inte bli kallad för islamofob. Det är snarare tvärtom. Är det någon grupp som är väldigt kritiserad så är det just muslimer. Och muslimska kvinnan blir ständigt slagträtt från det här hållet.
Det var det du sa tidigare. Mm. Men känner du, har du förtroende? Kommer du rösta på Sverigedemokraterna nu?
Nej, det är väl inte riktigt där jag står och velar.
Men det är ju fantastiskt ändå att de bryr sig om flickor.
Fast det gör de ju. De hatbrott som har begåtts utav från samma inriktning och med samma inställning har ju varit mot muslimska kvinnor mestadels. Det är alltid vi som blir slagträtt. Antingen så är islamisten eller den förtryckta kvinnan. Och det är från samma håll så väljer man att inte lyssna på den muslimska kvinnan.
Tack. Fojan Rosberg som har stått och suckat länge nu.
Nej, vad ska jag säga? Jag vet inte hur en människa kan ta så mycket tid och säga så mycket utan att säga någonting som har något innehåll eller värde överhuvudtaget för en debatt. Det är liksom, det är det som är själva huvudproblemet. Jag tänker att vi står här och rubriken för liksom den här debatten är ju satt lite grann också utifrån det som hände på en hel sida på DN där annonsen, det var en annons man gick ut med för att påa en grej och hade satt rubriken hur mycket invandring tål Sverige.
Nej, jag tänker agenda. Det var ett,
strunt sak samma. Den här debatten är liksom, den går, det känns som att vi trampar vatten. Och det jag saknar och det vi skulle, tror jag, behöva för att komma vidare är den här simultanförmågan att hålla fler frågor i huvudet samtidigt. Alltså diskutera saker utifrån fler aspekter samtidigt. Prata om att det förekommer en grov slags rasism vid sidan av en grov slags rasism vid sidan av en fascism som är ökande och växande. Alltså vi kan inte, det här är inget skämt liksom. Det här är allvarliga grejer som pågår. Och då känns det bara som väldigt bortkastad tid med all respekt för dina åsikter som överhuvudtaget inte verkar överensstämma med era partisympatisörer. Jag förstår inte hur ni kan driva en politik och sen säga att alla de som sympatiserar med er, utger sig för att sympatisera med er och rösta på er, inte är företrädare för er. Eller liksom inte är representativa för ert parti. Då är det liksom något grundläggande. Ni har ju så himla många problem överhuvudtaget. Men ja.
Vi ska inte, det här kommer inte bli en sån, utan här har vi ännu fler som ansluter sig till den här diskussionen. Paolo, du kan få en kort replik och svara.
Ja, alltså jag vet inte riktigt var det ska börja. Det är spännande att man får replikera på mig, men jag får inte replikera på andra som var tidigare. Jag är på väg. Alltså, det sker ju ett urval. Media väljer alltid ut det som har nyhetsvärde. Det är klart att vi har problem. Det är jag den första att erkänna. Det är personer som utger sig för att sympatisera med oss som kanske inte riktigt förstår vår politik. Och det är någonting som vi försöker ta itu med och jobbar med. Men det finns otroligt många medlemmar och företrädare, de som faktiskt är våra medlemmar och företrädare, som står verkligen långt ifrån det man ser och det som lyfts fram. Sådana som jag, sådana som mina närmsta kollegor, sådana som jag träffar överallt runt om i hela landet. Vi är precis lika vanliga människor som andra.
Eftersom jag är av den åsikten att rasismen inte bara kan reduceras till Sverigedemokraterna, så ska vi faktiskt gå vidare. Och då vill jag bjuda in Mona Sahlin som har varit med väldigt länge, har varit politiker. Hur länge har du varit politiker? I
300
år? När?
Nej, men jag kom in i riksdagen 1982, ja. Så att jag har varit med ett
tag. Och du har varit integrationsminister bland annat. Och sen så har
jag har blivit döpt till rikshäxan av Sverigedemokraterna, bara så ni vet. Och Mona Muslim.
Mona Muslim, jaha, det var fiffigt.
Ni vet.
Det var, är du muslim?
Nej, det
du har inte konverterat.
Tror jag inte.
Nej. Men eftersom islamiseringen pågår så är det ju aldrig för sent.
Mona är ett arabiskt namn, som man vet aldrig.
Jag tror att du kanske har en dold agenda, Mona. Nej, vi kanske inte ska skämta om det här. Caroline Syber, kristdemokrat. Fredrik Federley, centerpartist fortfarande. Du har inte bytt parti? Nej. Och Mehmet Kaplan som sitter här, som är miljöpartist. Och ja, hörni, Mona, vad har hänt med rasismen? Du var den första ministern som offentligt gick ut och talade om strukturell rasism och diskriminering. Mm. Du var också en av dem som tydligast tog ställning mot rasism efter Olof Palmes berömda tal som Latin Kings samplade här. Och här är Salla från Redline Records, han som gjorde den här skivan. Mm. Men jag tänker, det är du och Fredrik Reinfeldt som tydligt tar ställning mot rasism. Och Fredrik Reinfeldt, som inte är med i ditt parti, ska man då säga, han har hyllat dig till och med för din antirasism.
Ja, det kanske var lika mycket en spark på andra sossar, det vet man aldrig. Men alltså, Sverige är, vill jag säga, ett strukturellt rasistiskt land. Det drabbar inte bara många som har kommit hit som flyktingar, utan också många som är kvinnor eller de som är homosexuella. Alltså det finns en normalitetsstruktur där man försöker tränga bort den som man inte uppfattar vara som man bör vara. Sverige är ett land med strukturell rasism. Den som inte ser det tycker jag... Men jag vill också säga den här idylliska bilden av att förr i världen när folkhemmet var stark, då var solidariteten stark. Fråga hur kvinnorna hade det på 60-70-talet eller hur svenska romer upplever att 60-70-talet var. Alltså långt in i socialdemokratin och långt in i Moderaterna finns också problem.
Men
det är annorlunda i Sverige än så länge jämfört med många andra länder i Europa. Och det gäller för oss att se upp med. Så länge både borgerligheten och socialdemokratin stänger dörren mot rasismen, så är det ändå en annan verklighet än den som nu har trängt sig in i många länder i Europa. Och nu är det upp till oss att välja.
Men då måste jag ju fråga, du har ändå varit makthavare så länge, nästan statsminister, en massa ministerposter. Har du misslyckats? Är det därför vi är här och diskuterar rasism idag?
Ja, bland annat jag har misslyckats. Jag har haft makt och jag har inte kunnat påverka tillräckligt mycket. Strukturerna är så mycket starkare än vad jag tror många av oss har insett.
Men du har ändå
det finns en gullighetsbild av många i Sverige att vi är egentligen så goda, att rasismen är egentligen bara ett problem för några få. Mm. Det går mycket djupare än så. Mm. Och det har jag också kommit att inse. Jag jobbar ju idag nästan heltid då med att vara rikshäxan och jobba mot rasismen. Därför att där sitter problemen för hela välfärdssamhället.
Och du har också levt under hot i väldigt, väldigt många år, ska man också säga. Ja, lever fortfarande. Caroline Syber, du tillhör ju den yngre generationen. Hur tycker du att dagens politiker, inget illa menat, jag menar, hur tycker du att dagens politiker tar om frågan om rasism på allvar?
Jag tror vissa gör det. Jag har sagt tidigare, och jag upprepar det gärna fler gånger, att jag tycker tyvärr av de 349 kollegor som jag har, eller 348 med mig i riksdagen, så är det allt för många som inte riktigt vågar ta debatten. Man tycker att det är jobbigt att ta debatten om integration och migration. Och det är allt ifrån att man får massa näthat och nättroll efter sig. Men jag tror att om inte vi vågar ta debatten, om inte vi vågar...
Så vad är problemet, skulle du vilja säga, idag i Sverige när det gäller rasism?
Att väldigt många tror att vi i Sverige är ganska fördomsfria, att det inte är så farligt som det är. Men jag kan tycka att allt ifrån i den en debatt när, som sagt, Agenda säger hur mycket invandring tål Sverige, när man skriver Sveriges Radio pratar om romer och så. Det finns allt för många fördomar idag som får stå oemotsagda. Och jag kan tycka att vi alla har ett ansvar, men framförallt vi politiker har ett jättestort ansvar att se till att fakta kommer fram. Mm.
Och när du säger fakta så tänker jag på tankesmedjan, den liberala gröna tankesmedjan Fores. Och Anna, du kommer ju därifrån och du är ansvarig för migrationsprogrammet. Och ditt efternamn var?
Renvall.
Just det. Ja. Berätta, fakta, hur är det med fakta? För ni försöker ju göra det arbetet, att sprida fakta och information för att råda bot på okunskapen som ändå ligger till grund för den här rasismen.
Ja, det ligger i alla fall i grund till ganska mycket fördomar och myter och rykten när det kommer till de här frågorna. Vi driver en hemsida som heter migrationsinfo.se som bland annat är till för tillgängliga forskning, statistik om de här frågorna. Men jag måste bara säga att jag blir väldigt... jag tror ändå att jag jobbar ju på en tankesmedja som jobbar mycket med forskning och vi vill sprida den. Men jag tror ändå att det ligger hos oss individer, ligger hos oss. Jag blir väldigt ledsen när jag hör att man på en arbetsplats inte skulle säga emot om någon kallar någon för en svartskalle. Jag tror att när det gäller det här så handlar det om vad vi gör som människor. Och jag tror att det är på det planet och i vårt lokala samhälle och i civilsamhället där ligger en del av lösningen i alla fall. Större delen av lösningen.
Mm. Så om fler politiker, precis som Mona Sahlin och Caroline Sieber och Fredrik, alla de som här tog sitt ansvar och sa ifrån, så skulle det också bli lättare för flera, eller hur? Ja, och här Mehmet Kaplan med Miljöpartiet, vad säger du?
Ja, så det är inte svårt att inte hålla med, för att det här handlar i grunden om att de goda krafter som finns i samhället, de står ju upp för detta. Det är drygt 90% av svenska befolkningen som är väldigt, väldigt tydliga i frågan. Vi måste först konstatera det som Mona Sahlin sa. Alltså, det är inte konstigt att det finns strukturell rasism. Det finns i Turkiet, i mitt forna hemland, det finns här i Sverige, det finns överallt. Men vi måste bara gå förbi förnekelsefasen, för det finns stora utmaningar i Sverige. Vi har problem med jobb för unga, vi har problem med miljön, klimatet och så. Så att för oss så är det i grunden det politikerna måste göra, att bara gå vidare. Och det finns en minoritet i både riksdag och i Sverige som inte tycker så här. Ja, sorry för dem.
Men vad då en minoritet i riksdagen? Är frågan om rasism, är det en fråga om en minoritet i riksdagen?
Det är en minoritet i det svenska samhället och i riksdagen.
Tack, då ska vi se här. Då har vi den allra sista. Och jag skulle väldigt gärna vilja höra Judith Kiros, skulle jag vilja säga. Om vi bara lyfter blicken och tittar framåt. Ni har startat ett... du har Supervalbloggen på Nöjesguiden och du har Rummet. Och berätta kort, vad ska vi göra? Du får chansen att lösa rasismen.
Oj, wow. Det känns ju inte alls som ett tungt ansvar. Nej, men alltså, jag tycker ändå att det är viktigt att prata om rasism som ett strukturellt problem. För att annars så individualiserar vi problemet och då handlar det om att man ska liksom jaga rasister.
Ja, så vad ska vi göra om vi skiter i de här orden? Om vi bara släpper strukturell rasism, vad ska vi göra?
Jag tycker att det är viktigt att politikerna uttalar sig klart och tydligt och inte bara plocka poäng på att de inte är rasister, utan att de faktiskt bedriver en antirasistisk politik. Det har vi gjort med kvinnofrågan, det kan vi göra med den här frågan också. Det liksom är någonting att man ska liksom fira.
Så följ jämställdhetskampen i spåren, skulle man kunna säga. Och jag tänker också så här, Yilmaz, du har ju blivit, grattis, du har blivit ordförande för Rättviseförmedlingen som arbetar väldigt, väldigt konkret med mångfald och jämställdhet och jämlikhet.
Jag har fem korta tips då. Det första är att börja räkna på sina arbetsplatser. Hur många har inte ett svensklingande namn till exempel? Och börja räkna för att se hur det ser ut. Sätt upp mål för hur ni vill att det ska se ut på er liksom, arbetsplats eller organisation eller vad det nu än kan vara. Och se till att varje beslut går i linje med det målet. Börja med de absolut svåraste. Hittar ni inte någon som har ett svensklingande namn, så är det ju där ni ska börja för att kunna lösa problemet. Kartlägg ert område. Se till att göra listor på personer som finns, som är svåra att hitta, som ni alltid kan återkomma till. Så att ni inte alltid hamnar hos den där vita mannen som man ju alltid lätt hamnar hos. Och så be om tips. Frågar ni mig och jag tackar nej, be om ett tips av mig i så fall.
Så kan du hänvisa vidare. Ja, och sist men inte minst får du vd för Fryshuset, Johan Oljeqvist, säga en mening. Hur ska vi lösa rasismen på en enda mening?
Enkelt. Den rätta frågan är, har vi råd att inte nyttja den mångfald vi har i Sverige? Vi vet att samhällen utvecklas när man tar tillvara mångfalden. Och vi har en fantastisk mångfald i Sverige. Och det handlar om att vända problematiken. Det kanske inte är rasismen vi ska fokusera på. Det kanske är mångfalden.
Så hur mycket mångfald tål Sverige, kanske vi ska fråga oss. Hörrni, ett stort och varmt tack till alla er som var med. Fortsätt kämpa, höj rösten och vi är tillbaka om prick en månad, den andra